Hej och välkomna till Synpodden. Idag ska vi fördjupa oss i en av de vanligaste ögonsjukdomarna globalt sett, nämligen glaukom. Glaukom kallades förr för grönstarr, men det är ett namn man vill undvika för att inte ska blandas ihop med gråstarr. Nästan var fjärde patientbesök på svenska ögonmottagningar är relaterade till den här sjukdomen. Reporter Anna Bergholtz.
Inåt där, man tar båten här borta då. Och så kan man gå den till Allmänna gränd och sen så går den vidare till Nybroplan. Och då är man mitt i smeten.
Ja. Solen skiner över Danviks strand i Nacka, där Christer Ljungstedt och hustrun Yvonne bor, precis vid vattnet.
Har du båtarna här?
Det är så nära, ja.
Med pendelbåten nära porten är det lätt för Christer att titta, fastän hans syn blivit sämre.
Sådär. Nu har vi det här i entrén. Här har vi våra postfack och det.
Här hittar du bra, Christer.
Ja, ja.
I huset, ja.
Ja, ja. Ja. Det här, som sagt, just här med lokalkännedom. Här vet jag vända stolpe står och allt.
Och här går du inte med vit käpp, eller?
Nej.
Christer är en bland 7% i hans ålder som har glaukom.
Jag är 74 år. Jag har haft diagnosen glaukom sedan 2006. Och den har väl gått ganska långt. Så att jag är blind på vänster öga och har ungefär 20% kvar på höger öga. Nu sitter vi i vårt vardagsrum. Ja, jag bor här då med min kära hustru Yvonne.
Hur länge har ni varit gifta?
Vi har hängt ihop i 28 år och vi är då en sammansatt familj. Så att jag har 3 söner och Yvonne har 2 döttrar. Så tillsammans har vi 5 barn och 7 barnbarn. De håller oss sysselsatta allihopa. Sen är jag ju också då, både Yvonne och jag är engagerade i glaukomföreningen i Stockholm. Jag är ordförande där och Yvonne sitter med i styrelsen också.
När Christer var 55 år var det full fart framåt. Med jobb, ett nytt företag, familj och den stora passionen tennis. Och det var då, under ett rutinbesök hos optikern för att justera sportglasögonen, som allt förändrades.
Och då brukade vi ta såna här ögontryck med de här puffarna, så att säga. Men jag hade ingen egentligen koll på varför vi gjorde det. Jag hade inte, liksom glaukom var helt utanför min kännedom. Men då sa han det där, ja men ändå här så ska vi kolla det då. Ja visst, absolut. Och så började han där och han skruvade och vred på allting. Och så då sa han till mig att, du Christer, jag får ingen ordning på det här. Och då var hans kollega, hennes man var ögonläkare på Sankt Erik, så de ringde dit. Och han sa det att han ska åka in direkt till akuten på Sankt Erik. Så jag tog bilen och körde in. Och där så tog de in mig direkt då, och så tog de trycket. Och då visade det sig att jag hade då på höger öga 56 i tryck och på vänster 75. Så det var så skyhögt. Jag kände ingenting. Absolut ingenting. Så att de höll på hela kvällen sen, och fick Yvonne komma också då och hämta dem, för de kunde ju inte köra hem sen då, utan framåt 10 på kvällen så fick jag åka hem över natten och så komma tillbaka sen, för de hade fått nedtrycket så pass så att jag kunde sova hemma. Mm. Och sen var det dit på morgonen dagen efter, och då fick jag diagnosen då att det var ju glaukom. Då började jag ju med droppar och så, och sen tog det väl ett bra tag innan det sjönk in vad det egentligen innebar.
Ja, för jag tänkte just det att, vad var din reaktion då när de berättade att du hade fått glaukom?
Nej, jag tänkte väl i de termerna att ja, jag fick ju droppar då initialt. Och det kan ju vara så att hittar man det i tid så och kan det räcka med att man tar droppar resten av livet. Nu har ni inte gjort det för mig då. Och förmodligen, jag vet ju inte hur länge jag gick med det här höga trycket innan jag var hos optikern. Och det är ju det som är det stora dilemmat, just det här att den smyger på. Man känner inte, man märker inte förrän det har blivit ordentliga synskador.
Och du märkte inte att du såg något sämre heller?
Nej.
Men var du orolig? Tänkte du på att tänka om jag blir blind? Eller?
Ja, tanken fanns ju där naturligtvis. Det ska man ju inte sticka under stol med. Men Jag ville nog inte tänka så långt att det skulle kunna bli så.
Så började Christers glaukomresa. Hans berättelse är en ganska klassisk beskrivning av hur det brukar se ut. Och för att få veta mer träffar vi en expert på Sankt Eriks ögonsjukhus i Stockholm.
Greta Johansson heter jag. Jag är chefläkare på Sankt Eriks ögonsjukhus. Jag är också docent och forskare inom glaukom vid Umeå universitet och har andra positioner också som ordförande i Svenska glaukomsällskapet och vetenskaplig sekreterare i Europeiska glaukomsällskapet.
Vad är glaukom?
Glaukom kan man säga är en sjukdom som drabbar synnerven. Den förtvinar med tiden. Man ska komma ihåg att glaukom är en otroligt heterogen sjukdom, och med ordet heterogen menar jag att det är väldigt, egentligen ett paraplyord för många olika typer av sjukdomar. Det som händer då är att de cellerna som skapar synnerven, de dör av en efter en. Och det skapar då en karaktäristisk skada på synnervsutträdet när man tittar in i ögat och en synfältsskada.
Synnerven är viktig, för det är nämligen via synnerven som informationen från ögat skickas till hjärnan, och hjärnan tolkar sedan vad det är vi ser. I folkmun kallas glaukom den tysta syntjuven, något som kan kännas igen från Christers berättelser. Goiti utvecklar.
Problemet med glaukom ur patientsynvinkel är ju att det händer gradvis och långsamt, så att man märker inte av det förrän det har gått väldigt långt, de allra flesta i alla fall. Hjärnan är så himla fiffig så att den fyller i de hålen som blir med intilliggande synintryck. Och då blir det så att man tror att man ser, men egentligen är det påhitt.
Hur ställs då diagnosen glaukom? Hur upptäcks det?
Man kan säga så här att för att få diagnosen glaukom, så enligt rådande riktlinjer så ska man ha en synfältsskada konstaterad. Men man ställer som sagt diagnosen genom att titta på synnerven och se att det finns föreliggande skada där och att det finns en synfältsskada som motsvarar den skadan på synnerven. Tidigare så hade man ett förhöjt tryck som en del av definitionen eller diagnostiseringen av glaukom. Och till och med tidigt så räckte det att bara ha ett förhöjt tryck. Men det tog man bort, för att det finns ju väldigt många som har glaukom med så kallade normala tryck.
Men det låter ju som en utmaning med de här patienterna som inte har högt tryck att upptäcka det, eller?
Ja, det är helt riktigt. Gör man bara en tryckmätning så missar man ju dem. Och då behöver man göra antingen en utvärdering av synnerven eller ett synfält, så att säga. Om man ska vara positivt tänkande så är det ju de som det går oftast bäst för. Det är bara att du behöver liksom tänka att du ska göra de undersökningarna. Och då är det ju så att man har olika riskfaktorer som vi tittar på. Det kan vara släkthistoria, att man har ett syskon eller en förälder som har glaukom. Och har man flera så kallade första gradens släktingar, alltså syskon eller föräldrar, då blir ju risken också högre. Så att det finns många olika saker som vi tittar på när vi ska utvärdera en patient.
Men vem skulle du säga är den typiska patienten som du möter?
Glaukom är ju en sjukdom som ökar allt eftersom vi blir äldre. Så att det är ju en sjukdom som de flesta är i det äldre åldersspannet. Typiska patienten är en person som runt pensionsåldern, som kommer in med ett förhöjt ögontryck, är ju ofta fallet.
Det är ingen som exakt vet vad glaukom beror på, även om det finns olika teorier. Den vanligaste sorten är öppenvinkelglaukom, det vill säga den kroniska varianten som Christer har. Barn och unga kan också få glaukom, och i vissa fall kan glaukom komma som en påföljd av andra sjukdomar, exempelvis diabetes. Goiti brukar säga att det ögontryck som är bra för patienten är den trycknivå som inte skadar ögat, vilket kan variera från individ till individ. Därför är det viktigt att kartlägga patientens glaukom från början.
När man sitter med en ny patient så vet man ju inte hur just dennes glaukom är. Så att i början handlar det om, enligt rutinerna de första två åren, att man ska försöka göra 5 besök med synfält så att man får den här statistiska, det här statistiska underlaget för att kunna avgöra framtiden. Och sen handlar det om att man beslutar om man ska sätta in behandling eller inte, och sen sätter man då ett sånt där måltryck att nu ska vi försöka hålla oss inom den här trycknivån. Och sen handlar det om uppföljning. Ser man då att det här är lugnt och stilla, då får man glesa ut kontrollerna. Då kan det vara så att det räcker med årliga kontroller eller till och med mer än så. Men ser man att det går ut för i en oacceptabel takt, ja, men det är ju de vi måste fånga upp och ta på täta kontroller.
Glaukom går inte att bota, men behandling finns, som exempelvis ögondroppar. Och funkar inte det, finns även laserbehandling och kirurgi. Och all behandling går ut på att sänka ögontrycket.
Det funkar i de allra flesta fall. Det har vi gjort studier på att det kan vara, för de som har högt tryck när de presenteras, så kan det vara fördelaktigt att man får mycket behandling från början.
16% av alla som får glaukom i Sverige blir blinda på båda ögonen. 40% förlorar synen på ena ögat, och så blev det för Christer 2 år efter att han fått sin diagnos. Höger öga höll länge, och en räddning har varit laser och kirurgi. Och det var först 10 år efter att han fått sin diagnos som han märkte av synförändringen. Och det är under en bilresa för att besöka släktingarna i Hälsingland.
Vi körde hem och framåt kvällningen, och sen när vi kom norr om Uppsala så sa Yvonne till mig att nu kör du in till kanten här, och så stannar du. Sen dess har jag inte kört bil.
Det var så, frågade jag så, Yvonne.
Ja, han började vingla lite. Jag förstod att han inte riktigt såg vägen när det är mörkt, och de är många gånger dåligt utmärkta. Och det var lite blött också.
Hur kändes det då, Christa?
Ja, det var ju inget kul. Det var det inte. Men, och jag har alltid tyckt om att köra bil. Och det var ju en frihet som försvann också. För att, men, tidigare när vi bodde i huset på Lidingö, då hade vi ju varsin bil. Så att, jag menar, när jag höll på med saker, om det var med huset och sånt där, så började man skruva det, och det handlade det. Men det kan jag inte göra idag. Och det var väl det som började kännas dramatiskt egentligen. Och då var jag på Sankt Erik ett år efter jag hade självmant slutat. Och då frågade de just det här, men jag har någon pratat med dig om att köra bil och körkortet? Nej. Och då visar de då att jag tappar synfält framförallt i nedre delen av höger ögat. Och det innebär ju att springer ut något barn eller något sånt där, så inte sagt att jag hade sett det. Så att, men då kunde jag säga att det är lugnt, jag har inte kört på ett år. Och så att det är tråkigt, men nu bor vi ju i Stockholm då, så att det går ju väldigt bra att ta sig ändå. Nej, så att det är egentligen då som det börjar märkas ordentligt, just att nej, nu kan jag inte köra bil. Och jag märkte ju då också att då började det bli knackigt med tennisen också, det gick inte så bra.
Det har blivit en del sjukvårdsbesök genom åren för att hålla koll på glaukomens utveckling, så som det ofta blir för glaukompatienter. Trycket ska mätas, och i Christers fall testas synfältet 2 gånger om året. Docent och forskare Goiti Johannesson berättar mer.
Jag brukar säga så här, att alla läkare som jobbar med glaukom, de ska spela patient och göra en synfältsundersökning, för då förstår man vad patienten genomgår. För det är så att man testar ena ögat oftast i taget, och då täcker man för det andra. Sen sätter man huvudet i en maskin som har en glob, och då har man en uppgift där man ska titta rakt fram, och så har man en knapp som man trycker på. Då ska man, så fort man upptäcker att det liksom kommer ett litet ljusfenomen någonstans i utkanten, då ska man trycka på knappen. Och då försöker då den här synfältsapparaten då anpassa nivån utifrån hur man svarar. Och så jämför man då de resultat man har gjort till och jämför med åldersmatchat material så att säga. Om man är 80 år så jämförs man med 80-åringars normala synfält. Och det här är lite frustrerande för att det kan ju vara långa stunder in där, eller upplevda långa stunder som man inte ser någonting, även när du är frisk. Så att ser man inte de här liksom ljusfenomenen, då behöver man inte vara jätterädd, för att det kan ju vara så att det är helt normalt också. Mm.
Så är det många som upplever det som stressigt eller när man gör en undersökning?
Det tror jag, och det har jag hört från flera patienter, och där är det ju jätteviktigt att man tar det lugnt, för att om man är nervös då blir det ju ofta liksom en sämre undersökning också, som är svårare då att bedöma. Det brukar man lära sig och bli väldigt duktig på det som glaukompatient.
Men om man har en svårbehandlad glaukom, alltså hur snabbt kan synen försvinna då?
Det beror på. Det brukar alltid vara rätta svaret på glaukomfrågor. Det beror på. Nej, men det kan gå ganska snabbt om trycket blir riktigt högt.
Och vad är snabbt?
Ja, då pratar vi ju månader. Mm. Och då pratar jag nu de kroniska glaukomen.
Sen Christer slutade köra bil för nästan 10 år sedan har synen successivt försämrats.
Man märker ju att jag har ett begränsat synfält. Jag har ju hjälpt av förstoringsglas och den typen utav hjälpmedel. Men man märker ju att det är ju en liksom, begränsad yta som jag kan se skarpt med ens på nära håll med förstoringsglas.
Nu börjar ju vänner och bekanta också inse att han ser dåligt. Och då frågar de ju många gånger, men hur ser du egentligen?
Ja, ungefär så förklarar man det.
Och då liksom ramlar det ju ner lite mer hur pass dåligt han ser.
När jag vet hur det ser ut, det är ju bara att jag blir försiktigare. Va? Sen är det ju sånt där man har ett matbord och så är det dukat med genomskinliga glas. Där välter jag ju saker stup i kvarten. Ja. För jag ser dem inte överhuvudtaget. Mm. Och det är där folk lite mer börjar förstå liksom, och då hjälper till och så.
Christer och hustrun Yvonne tycker det är viktigt att berätta att glaukom är en anhörig sjukdom. Alltså en sjukdom som påverkar hela familjen.
Jo, det är ju att det blir ju begränsande på olika sätt för Yvonne. Då. För hon ledsagar ju mig med en hel del saker som jag har svårt att klara själv. Det kan ju vara allt ifrån att lägga upp någonting eller se vart man ska någonstans. Men det är ju en massa praktiska grejer som är ju lättare när man får hjälp.
Men sen måste man ju också som anhörig låta honom försöka själv. Jag kan inte ta över allt. Men ja, vissa saker fungerar bättre att jag gör. Men Christer måste fortfarande försöka skruva loss den här hyllan i köksskåpet. Efter en halvtimme så kan man kanske säga att kanske bättre att jag gör det.
Jo, det är där du kommer till mig då, att jag får ge mig.
Ja.
Att det blir inget bra. Ja.
Så att, men hur känns det då, Christer, så här, när man inser att nej, jag måste ge mig?
Ja, det
du har blivit bättre på det.
Ja, jag blir bättre på det. Men man blir, det är bara som exempel förra, så målade vi om väggarna här. Och första varvet går ju bra, för det var ljusa väggar nu. Det är grått på två väggar här då. Och första varvet så ser man ju ganska till vad man har målat. Va?
Men Ungefär, kan jag säga.
Ja, men andra varvet, det blev inget bra. Så det fick ju Yvonne göra så här. Och då får man ju inse. Och det är lite synd att jag kan inte liksom överraska mig. Jag har gjort en sån grej till exempel. Va? Mm. Men jag kan ju... Andra grejer fungerar å andra sidan. Då,
Ja, men det har ju också ändrat sig i hela familjen. Sönerna har ju alltid varit väldigt bortskämda med att Christer, ja, om det ska skruva sågas, ja, då kommer pappa ordna det. Och så står de bredvid och tittar. Ja, så är det bra.
Ja, de har lärt sig.
Men nu har det ju blivit så att de får ju börja göra själv. Va? Men Christer kan ju stå bredvid och liksom leda det hela lite. Så att de kommer igång lite.
Men, ja, men de har
lärt sig. Det har ju ändrat sig. Det har man lärt sig mycket. Mm. Så att, det tycker jag nog.
Den balansen då, så när ska man be om hjälp och när ska jag göra det själv? Och...
Ja, det är ju det som är stora balansgången. Ja. Man får ju inte vara rädd för att be om hjälp heller. Jag kan vara fruktansvärt envis med vissa grejer. Jag ska hålla på och försöker. Och ibland så får man kanske inse, ja, nu kanske jag ska be om hjälp istället. Va? Samtidigt, och likadant som Yvonne sa då, att för hennes del att vissa lägen inte ta över då, utan låt mig försöka ett tag. För att man vill gärna försöka göra det som man faktiskt kan klara av, även om det kanske tar längre tid. Va? Mm. För det räcker med att be om hjälp med de grejerna som man faktiskt inte alls kan klara. Men det är en balansgång, absolut.
På vilket sätt skulle du säga att glaukomen har förändrat ditt liv?
Ja, det är väl den stora grejen, att det har blivit en massa begränsningar. Så att man kan inte göra samma saker som man gjorde förut. Men samtidigt försöker man ju inte gräva ner sig heller, för att det finns ju fortfarande väldigt mycket man kan göra.
Orkan version 9 är redo. Batteriet är laddat till 68%.
Ett stort stöd i Christers vardag är alla hjälpmedel som han dessutom blivit riktigt haj på och gärna berättar om för medlemmarna i glaukomföreningen där han är ordförande.
Det jag också försöker att tala om för folk när det gäller hjälpmedel, det är att börja och använda dem i tid. Även om man ser. Så att man lär sig hur de funkar. Så den dagen det är så illa så att man inte ser eller ser ännu sämre. Och det är ju så med många av de här hjälpmedlen. Man får träna helt enkelt. Va? För det är som jag har lärt mig på syncentralen, har jag gått kurs och skriva på datorn och såna här grejer utan att se någonting. Va? Men det är ju träning. Nu ska vi se här. Så. Nej, för det här är alltså en liten kamera om du känner på den här.
Ja.
Den väger inte mycket.
Ja, det var ju det ser ut som en pytteliten, är nästan fjärrkontroll.
Ja, ja. Exakt. Mm. Nu ska vi se här. Så
den kan man ju ta med sig, eller?
Ja, den kan ha runt halsen bara. Då tar man det här mot pappret så här. Så. Och nu har du klickat till. Det
bara... Här barn drabbas av glaukos. Nytt nätverk för föräldrar. Föräldrar till barn med glaukom tillhör en liten och ofta osynlig grupp som bär...
Det här är en sida ur nu ögontrycket här nu då.
För då kan inte du läsa då den vanliga texten där i, då får du det uppläst.
Ja, jag
kan få det, va?
Ja.
Det är som jag har ringt mig om en gång då innan jag fick den här då. Liksom. Jag har två burkar, vilken är hundmat och vilken är brown flakes.
Vill du ta hundmat?
Ja, lite PT.
Ja.
Men sen är det ju också såna här finesser med det här. Alltså då att vi går ju gärna på museer och så. Då har de ju jättefina montrar. Sen har de fått Pippi på att ha väldigt mörkt och som en liten spot på någon grej som ser in i glasmontern. Va? Men sen ofta ser det ju tavlor med en väldigt massa text på. Då. Och det är ju intressant, va? De vill man ju läsa. Och jag menar, flera år här nu som vi har gått på museum då, så har ju Yvonne då liksom ställt sig, ja, och så läser hon den här texten för mig då, vad det nu är för någonting. Va? Och så det blev till slut så att du var en väninna på något museum, så började du läsa upp texten för henne. Så hon sa, du behöver inte läsa för mig Yvonne, jag kan se.
Den vita käppen har också fått en stor betydelse i Christers liv.
Innan vi hade lärt oss det med vit käpp och ledsagning, så vi var nere i Amsterdam bland annat och var ute hela dagen och gick och vi kom tillbaka och tälja och sa till Yvonne, men det här gick ju jättebra. Och Yvonne var helt slut, hon hade inte sett någonting, för hon hade ju bara fått hållit varandra i handen. Hon hade talat om det, ja, steg upp, steg ner, stolper där och så vidare. För vi kunde ju ingen teknik då. Så att då pratade jag med syncentralen och då gick jag ju den här vita käppskursen som är på ett par dagar. Det var ju toppen. Och sen också så fick vi gå då ledsagningskurs. Så det blev ju som natt och dag när vi ute och rör oss. Så jag menar, nu när vi går ut, då har jag ju markeringskäpp framför oss båda. Mm. Och sen håller jag ju Yvonne lätt i armbågen. Och då är det ju det här att kan vi inte gå i bredd och det blir smalare, ja, då för hon in sin armbåge. Då vet jag att då går jag in bakom henne. Mm. Och sen gäller det ju att bara... lite självisk där, att man går rakt fram helt enkelt när man har den här käppen, för det är ju det som är det jobbiga när man hela tiden ska försöka väja för andra människor och så. Den var ju en sån här aha-upplevelse, den vita käppen, måste jag säga. Det jag rekommenderar alla, om man på något sätt ser sämre, använd den.
Men tyckte du inte det var jobbigt då? Många tycker ju att man sticker ut och...
Nej, jag gjorde inte det. Och jag anammade det faktiskt där väldigt snabbt. Så fortfarande var på kurs. Efter första dagen på kursen så tog jag en käpp med mig och gick ut på stan och provade. Och det var sån här riktigt. Så nästa dag på kursen, då sa jag det. Om ni inte har provat det, gör det. För det var alltså som sesam öppnar dig med den här käppen. Nej, men då var det just de här kommentarerna. Att liksom, det är skämmigt och liksom, jag är ju inte helt blind. Nej, det är inte det de uttrycker heller, utan du har problem med synen. Kom jag med den vita käppen när man går in i butik, många kommer fråga, kan jag hjälpa dig? Det signalerar och de flesta är hjälpsamma. Sen är det ju dessutom väldigt bra mot alla dessa gråa stolpar. Olika skyltar på då, som man förvarnar om. Det hjälper mig jättemycket. Ja.
Mycket forskning sker på glaukom både i Sverige och internationellt. Bland annat tittar man på ny behandling där man skyddar synnerven istället för att jobba med att sänka ögontrycket. Dessutom finns en ny teori om att man kan få syn tillbaks som man förlorat. Det kan nämligen vara så att innan cellerna i synnerven dör så hamnar de i koma och slutar fungera. Och hittar man då en effektiv behandling som kan användas i detta skede kan cellerna kanske återuppväckas om man får syn tillbaks. Hur kommer då framtiden att se ut för glaukompatienter? Docent och forskare Goiti Johannesson igen.
Ja, jag hoppas, om vi ska vara lite siare om framtiden, så hoppas jag ju dels att glaukomsjukvården får mer resurser, att vi blir bättre på att prioritera, att vi kommer att få nya typer av behandlingar som fungerar mer effektivt på glaukompatienterna, så att vi till slut då får ner den andel som blir synhandikappade av glaukom.
Vad tänker då Christer Ljungstedt om sin framtid med glaukom?
Det är ju hoppet man lever på att det ska hålla så länge som möjligt nu här då, framöver då. Men jag går ju och förbereder mig på att det inte kommer att vara så, utan att det kommer att bli värre. Och därför så har vi väl lite grann det här nu, att vi lite försöker att passa på och resa och göra saker. Sen har jag ju förhoppningen att även om jag inte ser så är det ju fortfarande trevligt att resa. För det är ju miljöer och miljöljud och mat. Inte minst sagt mat.
Sist där hörde du Christer Ljungstedt, och jag som gjorde reportaget heter Anna Bergholtz.
Och som Christer sa i reportaget är han ordförande för Glaukomföreningen Stockholm. Där också hans fru Yvonne, som är seende, sitter i styrelsen. Glaukomföreningen Stockholm är del av Svenska Glaukomförbundet. Har du glaukom? Ett tips att kontakta Svenska Glaukomförbundet eller SRF för stöd och mer information. Tack för att du har lyssnat på oss idag.
Du har lyssnat på Synpodden som ges ut av Synskadades Riksförbund. Har du synpunkter eller önskemål på vad du tycker att vi ska ta upp i podden, så hör av dig antingen på synpodden@srf.nu eller ring till vår telefonsvarare och lämna ett meddelande 08 39 92 40. Om du vill veta mer om Synskadades Riksförbund och vad vi jobbar med, så kan du gå in på www.srf.nu. Om du gillar det du har lyssnat på, så får du gärna lämna en recension antingen på Apple Podcast eller på Spotify. Vi syns när vi hörs.